För dig som har gått en kurs eller varit på föreläsning med Erik Mattsson och Ordrum har vi gjort några radiopoddar som du kan lyssna till. Lite som repetition och också för att vidareutveckla tankar kring att tala inför publik. Kanske i samband med att du ska skriva och framföra en text. Det här är den första podden och rubriken är Den goda viljan. Erik Mattsson och jag som heter Ulf Schönberg ska samtala lite om tankar och överväganden inför att möta en publik. När man funderar över ett tal och kanske börjar skriva så har man ju förstås främst innehållet eller budskapet i det man vill säga i tankarna. Men redan innan det så finns det mera grundläggande frågor att fundera över, som hur man kommer att mötas över det här talet, hur man möts som talare och lyssnare.
Mm. Jag tror att ett av problemen som många gör är just att man sätter igång med skrivandet, eller man sätter igång med i praktiken ofta sin PowerPoint-presentation. Och sen så missar man det allra viktigaste, nämligen vem ska jag prata med? Och där tror jag att många tal går snett redan i planeringsarbetet. Man skriver ett jättetjusigt tal, men sen först på slutet så börjar man anpassa talet till publiken. Och man borde kanske börja med att fundera vem ska nås av det här talet. Det ruskiga i all kommunikation, det är ju att det är den andra som bestämmer. Du kan ju tycka själv att du är en fantastiskt trevlig person och ditt tal kan vara oerhört välskrivet. Men om de som lyssnar inte tycker om dig eller respekterar dig eller tycker att du har lagt ner möda på dem, då är ju risken i alla fall att de inte kommer att höra dig. De kommer att tycka att det här var elegant, men det har inget med oss att göra.
Mm. Så först och främst måste talaren och publiken ändå på något sätt mötas?
Ja, jag brukar väl säga ungefär så att talekonst handlar rätt mycket om att kunna dricka en kopp kaffe först. Alltså att ta sig lite tid och sitta ner och snacka med dem man ska prata inför för att få en slags bild av vilka är de, vad är det för situation, vad vet de om ämnet, hur känner de dig, vad tror de ska hända. Och egentligen, det kan jag tycka är väl så viktigt som att sätta sig och formulera sitt tal. Alltså så att säga, först börja med att ta reda på hur ser relationen ut. Och är det en väldigt dålig relation, den här publiken kan ju ha en dålig erfarenhet av sådana som du, ja, då får du nog dricka ganska många koppar kaffe innan det ens är någon idé att börja prata med dem.
Fast i realiteten så är det väl ofta så att någon verklig kaffepaus finns det inte i inledningen, men man måste ändå upprätta en relation på något vis till dem man ska prata inför.
Ja. Jag tror ju att alltså inför arbetet med ett tal, det är klart, du kan ju vara en chef, det kan ju vara dina anställda du ska prata med, och då hinner du ju dricka ganska många koppar kaffe. I andra situationer kan du ju vara inbjuden som en extern talare, och det är klart, då är det svårare kanske att få till kaffepausen, men jag kan ju tycka att det är viktigt att du åker dit och besöker dem du ska prata med, eller faktiskt tar dig tid till att försöka göra en så noggrann analys som möjligt av vilka är det. Och där har jag ju märkt ibland som extern talare, vilket ju ofta är mitt uppdrag, att jag får kanske information, men jag får information från en person som har bokat mig. Och den där informationen kan ju ibland vara, ja, den kan ha ganska många brister, för den personen som har bokat mig, det är inte säkert att det är en person som har en bra relation till dem som ska lyssna. Ibland är ju en bokare en person som sitter någonstans på en central funktion och egentligen inte vet så väldigt mycket om den här enheten eller avdelningen eller vad det kan vara som jag ska träffa.
Men det där handlar ju lite grann kanske om din yrkessituation som proffstalare eller föreläsare, eller du kommer in och ska leda ett möte. Så är det kanske inte så ofta för andra som mer gör det här som ett led i sin yrkesutövning, eller?
Ja, jag mötte en klok chef som sa en gång, hon uttryckte ungefär så här, att jag kan ju skicka ut mina månadsbrev och jag kan ju tala på måndagsmötena och så, men det är först när jag också tar mig tid att faktiskt åka runt i min organisation, att sitta ner med administrativa avdelningen, att sitta ner med ekonomerna, att åka till marknadsavdelningen, För hon hade tittat då på hur hög grad läser folk mina månadsbrev. Hon hade det som en sån där liten reality check på något sätt. Och då märkte hon att när hon hade besökt då administrativa avdelningen, ja, då var det plötsligt väldigt många som läste hennes månadsbrev och förmodligen också uppskattade hennes tal på måndagen. Men att man ständigt måste parallellt med talandet också åka runt och odla relationen. Jag tror att det är det som jag är ute efter. För det, ibland möter jag personer som säger ungefär så här, att ja, men jag hade ju ett perfekt tal, det var ju så vackert, det var ju så välformulerat, och ändå så bara avfärdar de mig sen. Och det är klart att man känner, ja, men hur kommer det sig? Och någon gång har jag väl frågat, ja, men gillar de dig? Känner de dig? Har du presenterat dig? Har du relaterat till dem? Och då svarar den här personen ibland att det ska väl inte spela någon roll. Alltså, de skulle ha lyssnat på mitt tal, det var ett bra tal, det var snygga powerpoints.
Den här goda viljan som vi satte som rubrik för det här samtalet, det kanske något som du som talare måste ta med dig och försöka ingjuta i de som lyssnar eller i ert möte. Vad tänker du om det?
Jag tror att det är allt, nästan. Alltså det, jag brukar alltid tänka att första delen av ett tal, de första minuterna, de går ju åt till att bygga den här relationen. Och en av de enkla sakerna man kan göra, det är ju att försöka lyfta det som finns, som vi har gemensamt.
Ja.
Det är ju ett sånt där klassiskt gammalt säljknep. Säljaren som kliver in i chefens rum och direkt börjar leta efter, finns det några ledtrådar till intressen som den här chefen kan ha i rummet? Och så hittar man en tavla på en fiskare och så säger säljaren, du, är du inte sådär fiske? Och i bästa fall så får man napp då, så att säga. Men på samma sätt för mig som talar, och för oss alla som talar, så tror jag det är viktigt att leta efter det där. Hur hör vi ihop? Om det nu är så att framför mig sitter en grupp yrkespersoner, men de kan ju vid sidan av sitt yrke ha något gemensamt intresse. Det kan vara intresse av att den här omorganisationen ska bli bra, eller det kan vara intresse av någonting helt annat. Men allt det som jag har som liknar där, det kan hjälpa till att bygga den här goda viljan.
En annan sak där är väl kanske vad den här publiken, lyssnarna då, kan tänkas ha för förväntningar på den som kommer att tala. Är det viktigt att bry sig om det, eller ska man fundera på det?
Ja, men det är ju egentligen lika viktigt. Vem tror de att du är, tycker jag är en spännande fråga. För ibland kan man ju ha massor av goodwill med sig gratis. Man behöver knappt presentera sig, för människorna i publiken, lyssnarna, de gillar den redan. Då kan man börja direkt med sin avhandling. I andra lägen så kan man ju ha väldigt mycket mot sig. Och då måste man ju, som jag säger, mentalt dricka lite kaffe först med dem och visa att man är inte en ond person. I andra fall så finns det inga förväntningar alls. Och det kan ju vara både en för- och en nackdel. Jag blir själv ibland presenterad ungefär så här. Att någon säger, ja, du kan ju presentera dig själv. Och så kliver de av scenen. Och det är klart att då, det kan vara en liten uppförsbacke.
Mm. Man vill gärna ha någon som skapar lite en relation.
Ja, det är väl alltid bra om man har någon där som kan presentera en eller som kan berätta varför man är där. Det tycker jag är en bra början. Annars får man göra det själv naturligtvis. Men att alltid fundera över vad kan de tänkas tro om en sån som jag. För ibland kan man ju vara helt fel person. Man representerar makten eller akademin eller någonting som gör att man inte fungerar i ett givet sammanhang. Och då får man ju försöka visa att ja, men visst, jag representerar makten, kanske ledningen i företaget, men jag representerar någonting annat också. Alltså man får addera till den där bilden. Men det finns också liksom någon anledning till, eller någon likhet oss emellan.
Och du brukar säga också att ett bra tal, det är ett samtal. Det är en dialog, även om det är en person som talar faktiskt.
Jag brukar alltid försöka tänka att även om jag står ju där och talar, så det blir ju riktigt bra först när det finns en slags samtalskvalitet. Jag blir alltid så glad när jag märker att någon person i publiken plötsligt liksom rycker till och jag ser att ja, men nu har det där träffade, det där var någonting som kändes relevant eller intressant för den här personen. Och ibland så händer det till och med, även om det inte är helt ovanligt, eller inte helt vanligt kanske, men att någon faktiskt börjar tala rakt ut i rummet och liksom är med i det här samtalet. Och då känner jag att ja, men då har jag lyckats, för det är ändå känslan av att vi sitter två personer fast i själva verket är kanske flera hundra i lokalen.
Ja, det gäller att vara mån om en god vilja, för man måste komma ihåg att lyssnaren har den makten att i vilket ögonblick som helst faktiskt sluta lyssna. Så kommunikation, det handlar om att upprätta en relation, även om det är du som talare som faktiskt ofta kanske talar hela tiden. Kan man sammanfatta då också i några ord vad som krävs av ett bra tal när det kommer till innehållet?
A och O, precis som du säger, det är ju att det finns en dialog, att det är dialogiskt. Och i det lägger jag att man månar om den här relationen. Och ett enkelt sätt är ju att börja i det som vi har gemensamt, att faktiskt utgå från beröringspunkterna mellan mig och min publik. Sen måste ju tal vara begripligt. Man måste välja en språklig nivå och en nivå av fackspråk som de som lyssnar förstår. Sen naturligtvis frågan om relevans. Det måste ju finnas något svar på frågan what's in it for me hos publiken. De måste känna att ja, men det här har ju med oss att göra. Det är därför som den här människan är här och pratar med oss. Det är för att det kan hjälpa oss eller det har med oss att göra. Och sen detta med att det ska kännas levande. Att våga frigöra sig från det exakta manuset och istället använda sig av det som händer. Man kan ju ha sitt huvuddragen i manuset håller man sig till, men man ändå vågar falla lite grann för sina infall. Och då upplever publiken att detta händer här och nu. Och det är också en viktig ingrediens. Sen måste ju också ett tal vara meningsfullt. Och med det så menar jag att det finns ett tydligt syfte, att talaren har en plan. Det är någonting jag vill ska hända efter att det här talet har hållits. Och sist men inte minst, jag brukar tala om att tal måste vara sammanhållet. Det måste finnas någon slags röd tråd, en riktning. Och det där kan man åstadkomma genom att man faktiskt då och då sammanfattar det man talar om. Visar att nu lämnar vi den delen, nu går vi vidare till nästa del. Så att det blir som en liten berättelse, någon slags riktning. Det är också viktigt.
Där avslutar vi den första podden ifrån Ordrum. Och mer om det här kan man läsa i Talarkokboken av Erik Mattsson.